Thiago. Messi. Oh. Oh. Messi.
Välkomna till det tredje avsnittet av FC Barcelona Sveriges podcastserie. Ikväll har vi med oss Chris, Kevin och Mikael. Vi kör igång direkt med den stormande kritiken som Tata Martino har fått emot sig. Kevin, hur ser du på den kritiken?
Att vara helt ärlig så vet jag inte. Det är liksom... Vad är det som är problemet liksom? Vi har förlorat några matcher här och där, och mot Valladolid som måste vinna deras matcher för att de ligger ändå micken i tabellen, och för mig är det liksom matchen mot City som gäller. Genom, om vi förlorar den matchen så kan man inse att säsongen är liksom i fara, men jag tycker det är lite för mycket hat. Liksom, vi är i Copa del Rey-finalen. Vi kommer antagligen ta oss vidare i Champions League. Och vi är ändå med i ligafighten. Så det är liksom... För mig är det liksom att folk är lite för stränga mot Tata Martino.
Okej, jag tycker att kritiken mot honom är väldigt överdriven. För att... Alltså jag tror att Barca-supporterna är så bortskämda med Pep fortfarande. Och jag visste att... Villanova var en säsong hos oss och vann ligan, men jag tror de är väldigt bortskämda, för att det är inte så många matcher som han har förlorat, och det är inte så viktiga matcher heller. Liksom, folk glömmer bort att han till exempel tog El Clasico och tog City på bortaplan. Det är inte världens lättaste matcher heller. Och som sagt, jag tycker det är för hårt. Väldigt. För han har inte förlorat någonting. Han är inte för rolig. Till exempel som City gjorde nu i veckan, att de åkte ur cupen. Så jag tycker man får ta och softa lite. Och sen kan man ju ha i åtanke just med den här förlusten, att Iniesta var med om en väldigt jobbig förlust. Och det påverkar ju hela laget, med tanke på att de har ju spelat med varandra så pass länge. Och det blir mer än bara lagkamrater. Så jag skyller inte på det, men det är något som kan ha funnits i bakhuvudet hos spelarna. Annars, jag vet inte. Visst, kritik är all ära, men att han ska bli avskedad, det tycker jag verkligen inte. Han är en grym tränare.
Ja, vi kan påpeka att en debutsäsong för honom och vinna ett klassiko är inte så dåligt. Chris, vad tycker du om detta?
Jag tycker han kom in som tränare, men han inte göra de ändringarna han gärna hade önskat att göra. Neymar kom, jag vet inte om det var en drömvärmning av honom. Okej, det är en bra spelare, men hans spelstil, han kanske vill ha en striker, han kanske vill ha en annan mittback, men han hann inte fixa in de spelarna och köra det han ville köra. Så han får ju liksom ta över Pep och Villanovas lag, så som det var då, med liknande spelare. Där en, två spelare har kommit in. Så han, jag vet inte, som en ny tränare vill man väl ha sina spelare, sin spelstil. Och alla i Barca kanske inte platsar just den rollen. Det är därför det ryktas så mycket om spelare hit och dit, alltså som ska gå och komma in. Så vi får se till sommar. Jag tror, alltså man kan inte ge en tränare eller spelare en säsong. Man måste ge dem flera. Två, tre, sen kan man börja döma dem. Vi får se till nästa säsong, om det går bättre då är Tata en bra tränare. Men går det sämre, då kan man alltså kritisera honom. Men än är det för tidigt, när säsongen inte ens är över och ingen titel är borta ännu. Så
Ja, jag vill bara tillägga att Tata har sin första säsong i Europa liksom, och det är en helt annan spelstil gentemot Sydamerika. Så, och plus på att han fick Neymar också. Så det är liksom ny spelare, det är helt ny spelstil, helt ny filosofi och helt ny världsdel överhuvudtaget. Så, och det är mycket, mycket svårare motstånd i Europa också. Så det är inte så jävla lätt liksom, så man måste ge lite mer tid.
Många gick helt loss efter förlusten mot Valladolid. Jag kan hålla med om att spelet där inte var direkt förtjust, men vad säger ni? Var det säsongens sämsta match?
Nej, alltså, eller sämsta match? Jag vet inte, men som sagt, jag tycker fortfarande alltså, det som hände laget precis innan, det är, man såg ju på spelarna, de var inte sig själva. Och det, man alltså märkte verkligen att det var inte bara så vi såg på planen. Men utöver det så tycker jag att det var en dålig match. Men jag tycker inte att han ska bli avskedad på grund av det där. Det tycker jag verkligen inte. Det är stor överdrift.
Jag tycker att Tata... Alltså, om man följer alla rykten, jag vet inte hur pass de är sanna eller inte. Det har hintats mycket om en striker. Det kanske skulle ha behövts en just där och då. När inget verkligen går i... Alltså från när var det mål? 17:e minuten. Därifrån framåt var det Barca som pressade hela matchen. Men det gick ju inte. Det går inte att komma förbi 11 spelare i motståndarlaget. Alla runt straffområdet. Det är ganska svårt. Hade vi haft någon striker som vi säger Tata vill ha. Då skulle det ha gått med några inlägg. Det skulle ha gått med... låga passningar till Messi. Det skulle ha gått att variera på flera olika sätt. Så det är lite där att just Tata inte har fått implementera sin spelstil.
Ja, och sanningen är ju, vår värsta match var ju mot Sociedad när vi förlorade 3-1. Det var nog det sämsta jag har sett Barcelona spela. För att när man kollar på Valladolid-matchen, såklart spelar vi inte lika bra som vi brukar göra, men vi pressade hela matchen. Vi försökte åtminstone göra något mot Sociedad, så föll det ihop sådär typ. Så för mig är det liksom att vi måste bara ha ett plan B. Vi har inget plan B. Liksom, alla vet hur de ska försvara mot oss nu för tiden. Och det är verkligen köra park the bus som Chelsea brukar spela mot de större lagen. Och på grund av att vi har brist på det. Alltså, inga andra planer förutom det vi kör på. Det är förfärligt. Liksom. Vi kommer inte komma långt i ligaspelet om vi fortsätter så. Liksom. Vi måste ha ett plan B. Pep Guardiola försökte ju med trebackslinjen. Och det var ju nog inte den smartaste. Vi förlorade mer matcher så. Men Tata måste kanske testa på något nytt. Och, det är jätte... Det är sjukt synd. Neymar hade ju största chansen att köra 1-1, men han missade. Han missade allt liksom. Körde en Sergio Ramos över hela planen liksom. Det var helt sjukt.
Men tänker man på vad heter det, El Clasico matchen så alltså han la Messi på högerkanten och Fabregas i mitten och liksom då är där Messi började. Jag tycker att det var helt genialt att göra på det sättet. För att det chockade hela laget. Och vi var jättebra den matchen. Alltså verkligen. Barca var helt otroliga. Madrid hade ingen chans om jag ska vara ärlig. Vad jag tycker. De hade ingen chans.
Ja.
För att det var som ett ungt, nytt och fräscht Barca med mycket vilja. Speciellt när Messi var där på kanten. För han kunde... ta sina instick och han kunde skjuta med vänsterfoten utanför straffområdet, vilket gör att hela Madrids alltså blir kvar inne i straffområdet bara för att täcka bollen liksom. Och då kunde man även driva bollen utanför, och det är det Barca behöver göra, att skjuta utanför straffområdet istället för att passa sig in, för alltså lagen har ju fattat att det är det de vill göra, det är att passa sig in i straffområdet. Har man Messi på högerkanten då kan han skjuta, han har ju sin vänsterfot liksom. Neymar kan skjuta med höger från vänsterkanten. Fabregas kan skjuta från mitten. Så jag tycker det är en jättebra uppställning.
Ja.
Om vi ska ta och röra oss lite från La Liga och Spanien. Bort mot England. Där första matchen spelades mellan City och Barça. Chris, vad har du att säga om den matchen?
Jag mådde bra som vi alla gjorde. Vi har ju fått massa kritik efter den matchen, just alltså efter Barcelona, att den här straffen, straffsituationen som var osäker, röda kortet som det tycktes var ganska orättvist och bla bla bla. Alltså det var en straff, det är så enkelt där, det var en straff, det var ett rött kort. Messi gjorde mål, allt där var rättvist. Sen kom Daniel Alves mål och det kan man inte ta ifrån honom. En passning av Neymar, tunnel på Hart. Liksom, det var det bättre laget, men början av matchen, det var ju bara strategi hela matchen. Då City körde lugnt bakåt och Barca passade runt. Båda lagen kände på varandra. Sen i andra halvlek gick det ganska bra. Ja. Jag mår bra, jag mår fortfarande bra efter den vinsten. Så.
Om vi ska ta och kolla på nästkommande möte på Camp Nou, hur skulle Kevin lagt upp laget då?
För mig så är det verkligen att vi måste köra med Neymar och Sanchez där framme med Messi och Iniesta. Alltså, det är lite svårt med hans läge. Liksom, vi vet inte när han kommer verkligen komma tillbaka. Det kan vara några matcher, det kan vara nästa år. Alltså,
han är ju redan tränat, va? Om jag kommer ihåg rätt.
Jag tror det, men det sägs liksom att han var inte alls liksom same old Iniesta. Liksom. Han var
självklart inte.
Och, ja, vi förväntar oss inte alltså mycket från han när det kommer till speltid och så. Liksom, jag förväntar mig att han kanske vilar en match eller två till. Liksom. Det är sjukt svårt läge. Liksom. Men jag hoppas att Fabregas och Xavi och Busquets spelar. Och sen där bak så hoppas jag på Adriano, Pique, Mascherano. Eller inte Mascherano, Bartra. Han förtjänar läget liksom nu. Och Dani Alves och jag Valdes där bak. Så liksom det vanliga startelvan som vi brukar ha. Men jag tycker Sanchez måste spela liksom. Pedro har varit bra liksom. Men Sanchez har varit jävligt imponerande detta året. Så han måste spela.
Kevin, du nämnde Bartra. Skulle det då vara hämnd från Bayern förra säsongen? Han ska visa upp sig nu att han kan stå mitt bak.
Alltså, för att alla säger att vi måste köpa David Luiz, vi måste köpa Hummels och massa andra. Ja, Tata sa själv, lösningen finns i laget och jag tycker att Bartra har det som krävs. Liksom. Jag vet att många tycker att liksom, han har ingen ledare, men det kan vi också säga om Piqué, han är ingen ledare, han behöver en spelare som Puyol och när Puyol var ung, det var inte som var ledare direkt heller i början liksom. Och jag tror det är något som Bartra kan lära upp sig, för att skillnaden mellan Bartra och Piqué var ändå 4-5 år, så ja, jag tror på Bartra. Ja, han är framtiden.
Håller Mikael med Kevin angående uppställningen?
Ja, faktiskt, det gör jag. Jag vill jättegärna ge Bartra chansen. För att alltså, man måste ha tålamod. Jag är inte den som prioriterar vinst varje år. Jag vill hellre ha ett långsiktigt lag som känner varandra bra istället för att köpa nya spelare varje år som andra lag gör. Och det håller liksom i 2 år max. Sen vad heter det, sen måste de köpa nya spelare för att de inte har några kvar liksom. Folk blir, spelarna blir gamla. I Barca istället, vi har liksom i snitt 7 stycken akademispelare i startelvan varje match. Vilket annat lag har det? Ingen, alltså inte vad jag vet. Och alltså, det har man ju, just för att man ger dem chansen. Man får tänka lite långsiktigt. Okej, vi kanske inte vinner trippen i år, men låter vi de unga spelarna ta sin chans och spela de här stora matcherna och komma in i spelet med de äldre spelarna, så kanske om 2-3 år så tar vi trippen igen. Det året du tog trippen, eller 7 titlar som
60.
Vi tog.
Var det inte 60 titlar?
6 titlar. Då var det liksom, då var det någon match då vi hade 9 stycken akademispelare. Och det är liksom, det tyder mycket på att det är det som gör själva grejen, för att kolla på Xavi och Iniesta. Alltså, jag tror de kan spela med bundna ögon och hitta varandra ändå. Så det gäller att liksom, ge dem chansen. Jag tycker Aflai ska få hoppa in också.
Verkligen. Yes!
För jag har saknat honom. Jag glömmer aldrig hans lilla spurt han gjorde mot Real Madrid när Var det 6-2-matchen eller var det 5-0? Det kommer jag inte riktigt ihåg, men det var någon av de matcherna.
Det var matchen 2-0 mot Real Madrid i Champions League. Det var när han gjorde assist. Han gjorde assist till 1-0-målet till Messi.
Vem var han drog förbi? Var det Pepe eller var det...
Marcelo tror jag det var.
Marcelo, ja. Alltså den där, jag glömmer aldrig, för det...
Nej, absolut inte. Det var tack vare han att vi började...
Exakt. Så han passade bara så här, det gör han verkligen.
Yeah.
Och han får komma in lite tycker jag också. Speciellt, gör vi 1-0 under den matchen mot City så är vi nästan klara. Vi har ju 2 borta mål plus det liksom. Då måste de göra 4-1. Och det tror jag inte att City har psykologin för, med tanke på att de åkte ut från kuppen också i helgen. Så jag tycker att Affleck ska få på in, speciellt när vi tar ledningen i början. Även Puyol. Alltså helt här tycker jag att Puyol ska få starta matchen med Barca i mitten där, alltså som i mittbackslinjen, för att när man har sett Bartra och Puyol spela tillsammans så har Bartra verkligen alltså glänst. Han har varit grym, just med tanke på att Puyol är den lilla pappan i laget och får alla att prestera som man ska.
Vi kommer tillbaka till Puyol alldeles strax, men först ska ni få gissa resultatet mot City och Camp Nou. Vi börjar med Kevin.
Senaste gången vi körde något så här så fick jag väl rätt med Milan-matchen.
Så yes, du fick rätt.
Jag vill få rätt igen, så visa något realistiskt. 8-0, nej.
Vänta, innan ni fortsätter, kom Aguero spela.
Aguero tränar ju och spelar mot Wigan, så han kommer förmodligen spela. Så okay. Det är därför jag tror det kanske blir lite kanske lite motstånd. Så jag tror på faktiskt 3-1 igen.
Det blev inte 2-0 förra matchen.
Nej. Oj, ursäkta. Jag menar 3-1 som jag sa mot Milan.
Okej.
Precis. Så vi kör med 3-1. Aguero mål, Messi 2 och... Så säger vi Xavi igen också.
Oj.
Chris.
Nej, jag ska inte vara lika hype som Kevin. Jag tror på 1-1. Jag tror Messi gör ett mål. Jag tror Aguero gör ett mål. Men det stannar där för City. Vi går vidare. Ja, enkelt.
Ja då. Jag tror inte att någon av lagen kommer köra passivt. Varken Barca eller City. Så jag tror nog det blir 2-0 till Barca faktiskt. Igen.
2-0. Nice.
Ja, och jag tror att det blir Messi och Fabregas. Fabregas är mycket mål i Champions League. Så,
ja. Häromdagen fick vi ett rätt så tragiskt besked för alla Barcelona-supportrar runt om i världen. Det är Puyol gick ut med. Hur tog ni detta?
Inte bra. Som jag skrev i ett ganska relativt långt inlägg på sidan, så liksom han har varit min förebild hela min karriär. Ända sedan jag var 4 år började jag spela fotboll. Så jag började som mittback. Jag var lagkapten en längre tid. Så jag blev väldigt ledsen. För det, han är ju liksom, han är Barca i princip. Och utan honom så tror jag inte att Barca hade varit där med idag. För att han har sån karaktär. Och det finns en jättekänd bild där Piqué säger att men vi ledde och det var slut av matchen. Och så drog han ett skämt och så skriker Puyol till honom att fokusera. Även fast det var 2-3 minuter kvar. Och det, bara den lilla grejen bevisar på vilken ledare han är och hur mycket det betyder för honom att köra igenom hela matchen. Spelar ingen om du leder med 10-0 och det är 10 sekunder kvar. Det är liksom att ha fokus. För att allt du gör i en match kan göra skillnad på ett eller annat sätt. Jag tycker det är jättesynd att han drar. Speciellt att han inte slutar. Jag hade hellre velat att han liksom slutade i Barca. Stannade kvar och jobbade liksom i laget. För att bara att han finns där ger så mycket till laget. Men ja, vi får se. Det är jättesynd att han drar.
Dels för att det blir mycket finare avslutning på karriären om man då har spelat här hela tiden.
Exakt.
Jag drar paralleller med typ Del Piero Det skulle vara mycket finare om man avslutade där. Vi ska få gå vidare.
Exakt.
Men vad tycker Kevin? Hur tog du detta?
Nej, det var inte bra. Jag blev jätteledsen och arg och frustrerad för att jag vet inte, man vet aldrig om den tacklingen i Benfica-matchen, om det var anledningen varför hans kropp inte klarar av liksom två matcher per vecka. Och det är sådana saker som, alltså jag blev jätteledsen och så, för att han tar på sig stora skador och det är bara så... Låt mig förklara det så här, liksom. Han förtjänar en mycket bättre avslut än det han får, men han skiter fullständigt i det liksom. Han ger allt för klubben, han har varit den bästa kaptenen vi har någonsin haft liksom. Alla kan snacka om de olika spelarna, att liksom att Messi är störst och Ronaldinho. För mig så kommer det alltid vara Puyol. Han gav verkligen allting för klubben och han gör det som är att liksom, han ser själv att han inte klarar av att vara spelare för Barcelona längre och han vill hellre lämna än att vara kvar och förstöra det för någon annan i klubben. Och ja, vi kommer sakna han. Så enkelt är det.
Ja, han gör ju till och med att avsluta gör han det för klubben. Alltså så mycket älskar han Barca och det. Jag tänker bara på det här nickmålet han gjorde mot Real Madrid på Bernabéu och när han tog av sig kaptensbindeln och pussade den framför deras klack. Alltså, bam! Fan vad skönt det var alltså.
Om jag ska citera en bild jag hittade online för ett tag sedan. Jag översätter den nu på svenska. 15 år, 9 tränare, 6 presidenter, 21 troféer, men en kapten. Så.
Exakt.
Nej, det är sjukt. Han betyder mycket för klubben. Det är synd att han lämnar, men det är ändå förståeligt varför han lämnar.
Han vill ju fortfarande spela fotboll liksom.
Men han gör det för klubbens bästa, för han känner ju själv att han inte håller den här standarden med en Champions League-match, El Clasico, en och en halv vecka efter. Sen här ligamatch, ja, nej. Det är mycket på en gång i Barca. Det är svårt att hålla med i Barca när man är skadad. Och just vid den åldern. Så.
Yes. Om ni ska få välja en stund med Puyol som ni tyckte har varit bäst i Barcelona, hans karriär.
Uff, oj.
En som ni lägger som favorit.
Den var hård.
Vad kallar ni...
Vänta, om ingen får ta kaptensbindeln, för det är fusk. Ingen får ta kaptensbindeln.
Okej, okay, får jag börja då? Jag har en bra.
Okej, kör.
Okej, när han gav... Det här är en annan kaptensbindel. När han gav den till Abidal när vi var Champions League och lät honom lyfta bucklan. Det var det finaste jag sett. Så det var min.
Jag tänker fortfarande. Jag måste tänka på ett bra minne.
Är jävligt skön min match. Jag tror det var Copa del Rey-matchen mot Valencia på bortaplan. Och så får Puyol bollen vid mittcirkeln. Och så kör han typ 2 finter. Genom deras försvar. Det var typ helikopterfinten. Liksom. Inte något man skulle se Puyol av alla personer att göra. Så klarar han av det perfekt. Liksom. Och det kommer alltid vinna som något jävligt skönt. Liksom. Alltså Abidal. CL-finalen 2011. Det kommer förmodligen vara det största och bästa minnen jag har av honom. Men en rätt skön och rolig stund är definitivt den matchen mot Valencia.
Det jag har i minnet, det är en bild faktiskt. När Puyol står och skriker på halva Barcelona när jag tror Milan vann 2-0 förra året i Champions League på San Siro. Det var ju innan returmötet och Barca vann 4-0. Den här bilden när han står skriker skitarg på halva laget för att han märker att de har underpresterat. Ja, det är en bild, så här, det är Puyol, så enkelt är det. Och bilden vi laddade upp för inte så länge sedan när han sitter där på bänken och han är den enda utan filt. Resten av laget har en filt och han bara sitter där. Oh, det är Puyol.
Ja, man skulle kunna fortsätta snacka om Puyol hur länge som helst. Men jag hade tänkt att avrunda här genom att säga grattis till Eto'o. Han har det bra i Chelsea just nu.
Den här videon har ju blivit ganska populär när han tar typ nässpray eller vad det var. Men det ser ut som något annat. Sättet han reagerar.
Och hans målgest.
Som, ja just det, målgesten.
Han kommer förmodligen komma med i FIFA. Liksom, varför inte?
Så old man eller vad fan den
som skrev. Exakt.
Old man. Går och leker gamling vid hörnflaggan.
Ja men folk kritiserar honom. Eller kritiserar. Säger att han är gammal och inte har någonting kvar att ge. Och jag tycker det är dumt. Han bevisar att han är fortfarande. Kör hårt.
Ja, vi har fått ta och tacka för att ni varit med ikväll.
Tack.
Varsågod.
Vi ska hjälpa Barca!
Leben zur Germanen.